Den har fraktat familjer, hantverkare och äventyrare i generationer. Alltid med ett leende och genom ur och skur. Nu är den tillbaka. Kom in och upplev 100% elektriska ID Buzz Cargo redan idag. Välkommen till din bil, Volkswagen Transportbilar, Göteborg, Sisjön, Backa eller Kungsbacka.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Välkommen till ridklubben. Hej Rebecka.
Hej Gry.
Jag vet aldrig hur jag ska säga när vi börjar podden.
Det, vad fint.
Det känns som att man börjar ett radioprogram, fast inte ett radioprogram ju.
Så kul, vi har gjort det här jättemånga gånger faktiskt.
Jag vet. Vi sitter i kafeterian i vårt stall där vi har våra hästar och det är lite rumligt ljud kanske. Och det kommer det vara sen i vår intervju också som du ska få höra idag när vi träffar Kyra.
Ja, alltså vi vill ju verkligen, verkligen träffa henne. Så att vi haffade henne i hotellobbyn.
Det var Jönköping Horse Show. Hon skulle ha klinik med Peder Fredriksson. Och vi var så här, mejlade henne och bara, kan vi få träffa dig? Och så, ja, det går bra. Så bara, när kommer du? Hon bara, jag kommer 12. Okej, vi står redo 12.30 i receptionen.
Exakt.
Vill du inte missa henne? För skjuter man upp, du vet, det ena leder till det andra och så drar ut på tiden och så är någon annan som vi pratar med. Vi bara, vi vill göra det på en gång. Så vi satt i en restaurang där på i hotellet och det låter lite kanske i bakgrunden.
Ja, jag hoppade igång i dammsugare och sådär, men jag försökte klippa så mycket jag kan, så att jag tycker ändå att man hör henne bra och hon är ju superintressant att lyssna på.
Alltså man hade kunnat stå med henne bakom en jetmotor och ändå velat sända det, för att hon är så jäkla... Vet du, vad hade du för bild av henne innan du... Alltså Kyra är ju alltså, är det någon som behöver man ens förklara? Tiofaldig finsk mästare i dressyr, vunnit massa OS, rider massa OS och är ju liksom doktor i... Hon är professor i hästkonst.
Ja, alltså hon är ju mästarnas mästare.
Ja, ridkon. Hon är helt otrolig.
Verkligen. Ja. Nej, men jag hade nog hon, jag var lite inte, jo, men lite nervös, för hon känns sträng.
Alltså, man trodde det.
Ja, jag har uppfattningen av henne när man har lyssnat på henne och läst om henne. Alltså, hon känns sträng och så otroligt strikt och så här, lite, inte principfast, men står vid sina åsikter och starka åsikter. Liksom. Mm. Så jag var lite så här, oh, hur kommer man våga...
Konservativ.
Ja, hur kommer man våga, hur våga ställa frågor? Eller kommer jag känna mig dum? Eller, du vet.
Men hur tyckte du att hon var?
Men alltså, toppen. Hon var ju urmysig. Ja.
Det var de här blåa, pliriga ögonen. Det såg ut som hon hade en liten räv. Alltså, hon kände snäll. Hon kändes jättesnäll och inkännande och glad och nyfiken. Och det var något plirigt, lite busigt över henne hela tiden.
Verkligen.
Som var, överraskade mig. Som var, gud, taskigt att säga egentligen att man hade förväntat sig. Men jag var också lite så här... Nu
hon
måste man stå
är
rak
i ryggen. Otroligt bra på det hon gör. Så jag tror också man har stor respekt för henne. Och det ska man ju ha. Och det har jag ju fortfarande. Men hon känns ju lite sträng. Och det var nog därför man blir lite så här... Du vet, då börjar jag tänka om jag kanske ställer dumma frågor och sånt, du vet.
Så är det för mig varje gång.
Men det kändes absolut inte som att det fanns några dumma frågor. Och hon är fortfarande otroligt bra på det hon gör. Men det känns också som att hon gärna delar med sig. Och det är ju härligt.
Mm, verkligen. Och innan vi spelar upp hur det lät, vad hon svarade på våra dumma och inte dumma frågor.
Ja.
ska ni föra alldeles strax. Först vill jag bara kolla. Vi kan ju berätta mer om hur det var i Jönköping. Vi var där och tävlade. Och Nicky tävlade med sin pony Milan som skötte sig exemplariskt. Men det var så härligt.
Ja.
De rev sista hindret i omhoppningen dag ett och sen så fick de ett retligt stopp och en rivning andra dagen. Så det var lite så störigt. Det var inte succé, men det var också, han var så fin och snäll och cool.
Ja, bara så inne så stor arena med alla proffs. Liksom. Det är mycket man ska lära sig på den korta resan.
Men det var mycket vi fick lära oss under hela den där veckan i Jönköping också. Ja. Jag älskar Jönköping Horse Show. Jag tycker det är kul där.
Jag tyckte de gjorde ett jättebra jobb båda två faktiskt. Ja. Alltså, verkligen.
Men, och vi träffade en massa andra ryttare som vi kan berätta om lite senare. Så, men det jag skulle säga var att här hemma sen, igår faktiskt, så var ju veterinären här.
Ja, precis.
Tandläkare Tove, som jag har poddat med.
Precis.
Tove Särkinen. Det finns ett avsnitt med henne om tänder. Men hon var här.
Exakt. Jag gjorde tandcheck på Salsa och Bravina. Jag brukar göra årlig oftast. Och så gjorde jag på Kalesi, för henne har vi inte gjort sedan hon var jätteliten, eftersom att hon har gått med föl och så. Och hon hade två vargtänder, då visade det sig.
Och vad är det?
Det är liksom, det är som extra tänder som sitter bak, framför kindtänderna. För hästarna har ju några framtänder. Och sen så i liksom, har de ju massa stora kindtänder. Jag kan lägga ut bild också på en Instagram sen. Det ser lite läskigt ut, men ändå inte fullt normalt. Och då kan de ha som en liten extra tand. Vi har ju våra kanske visdomständer längst bak.
Ja.
Men hästarna får liksom fram till där bettet ligger. Där kan de få som en liten vargtand. Och det är liksom som en liten,
bara en liten spetsig jobbigt. Tand. Det kan de inte ha kvar därför att den ligger
vill
i vägen.
Vill du ha bett där?
Ja.
Har man inga bett i hästens mun, då klarar de sig oftast. Då kan de där sitta där. Liksom. De skadar dem inte. Men de ligger då precis där man vill ha bettet. Och då blir det ju... kan det bli en irritation. Vilket också kanske förklarar till att hon har varit lite svår i kontakten.
Men, så hade hon två?
Ja, så en var liten och den drog vi ut här hemma. Men en var lite större. Så den måste vi åka in då till klinik nästa torsdag och röntga och för att se hur långt roten går ner. Liksom, för att sen ta bort den. Jag vet, skitäckligt. Jag stod och höll i hennes huvud lite när jag stod väl på att jucka bort den där lilla tanden. Och då vet jag bara, okej, okay, knakade det i henne nu? Tobbe bara, nej, det var säkert någon som gick förbi. Jag bara, nej, nu knakar det igen. Jag gillar inte det där knaket, har jag lärt mig.
Nej, ho. Men hon ändå, tog jättebra. Det bra, det gick bra allting. Men rider på hackamor nu, eller?
Precis, då måste hon gå på med bettlöst här i 2 veckor. Och eftersom att jag ska in igen på torsdag så kommer det bli 2 veckor till. Så det kommer bli 3 veckor nu, bettlöst. Och då kan man ju jobba med kapson, man longerar. Eller rida med hackamor. Men jag tänker nog att hon kanske får lite vintervila här nu samtidigt ändå.
För vad då? Men du ska in om en vecka på men tar ni inte bort den då?
Jo, du? Precis.
Och sen så är det rehab efter det då. Det är därför man måste fortsätta gå.
Exakt,
på.
Så då blir det 2 veckor till efter den torsdagen. Så det blir ganska långt nu. Men då tänker jag då kanske hon får vila lite här nu. Och sen kanske jag börjar jobba henne lite med kapson och lite gummiband. Kapson, det är som en grimma. Men det sitter ringar på nosen. Och det är där man då fäster longerlinan.
Ah, det här sättet att du har i din sadelkammare.
Ja, precis. Så då kan man jobba med den istället och kanske gummiband under magen. Och lite bettlöst. Och så tänker jag kanske vågar sitta upp och rida med hackamor. Vi får se.
Hur gör du med vintervila?
Hur gör man med vintervila? Jag brukar tänka att alla, om man ska generalisera alla hästar, så brukar jag tänka att de får 2 veckors vila på vintern. Men en aktiv vila, så det gäller att de kan vara ute i hagen då. Mm. Och gärna en stor hage som de kan röra sig i. Och att eftersom att det är mörkt nu så kommer de ju in tidigt. Att de då kanske leds eller går i skrittmaskinen eller rör på sig någonting på eftermiddagen. Kanske någon varannan dag minst. Eller att man leder dem i ridhuset och galopperar dem. Så att de ändå får ur sig, de får röra sig alla gångarter alla dagar. Och också får ur sig energi så att de inte står med massa överskottsenergi.
Just det.
Och då tar jag bort all kraftfoder såklart. Så de äter bara grovfoder då. Kanske lite mash.
Och så har du 2 veckor.
Ja.
Ja.
Oftast. Sen beror det lite på. Alltså jag brukar tänka var sjätte till var åttonde vecka vilar alla mina hästar en vecka. Och så gör jag hela året runt. Så det beror lite på hur det passar med det. Och hur de har vilat. Om de har alltså om det har hänt någonting. Mm. Som nu kallar sig på en lite nu. Men sen är hon så ung så hon får ju lite vila hela tiden.
Mm.
Ändå liksom. Så brukar jag tänka ungefär. Men att man ger dem lite återhämtning. Hela tiden. Jag tror inte på det här att man ger dem att man rider hela tiden och sen släpper man dem på bete 6 veckor och sen rider man hela tiden igen. Jag tror inte på det.
För vi har Milan har vila en gång i veckan så vilar han bara.
Ja.
Alltså att han kanske blir promenerad vid hand.
Exakt.
Att han är i hagen hela dagen förstås.
Exakt.
Men att han får promenad eventuellt vid hand. Ja. Eller inte ens det.
Så gör mina vuxna hästar också.
Ja. Men sen säger jag att utöver det var sjätte till var åttonde veckan en hel veckas paus.
Exakt.
Ja.
I alla fall rytta fritt.
Ja.
Men kanske promenader ut. Så man får känna av lite vad de behöver. Liksom.
Jag undrar om vi gör det. Jag måste tänka sig över det där lite grann. Det där måste jag bokföra lite bättre. Vi hade, nu, i och med att Milan var med till Jönköping. Han gick ju där måndag, tisdag.
Ja.
Så, nej, måndag, tisdag, onsdag. Tisdag, onsdag var det tävling.
Ja.
Sen så var det Lugna gatan torsdag, fredag, lördag, söndag.
Ja.
Men det är ju bara 4 dagar.
Ja. Sen är det lite olika. Vissa äldre hästar mår ju inte alls bra av att vila länge.
Nej.
Men jag brukar tänka ryttarfritt. Alltså ja. Det är mer att man inte sitter på dem och att man kanske inte kräver saker av dem. Nej. Utan att man kanske är ute och går i skogen bara och gör lösgaloperar med ridhuset. Något som de tycker är lustfyllt. Liksom.
För vi hade tänkt åka och tävla egentligen nu på söndag som en sista inför lite längre vintervila från tävling. Och så att man tränar på och rider på men att man inte åker och tävlar någonting. Det ska vara klubbmästerskap i dressyr här men alltså, det räknar inte, alltså utan hopptävling.
Ja, exakt.
Att man tar några veckor paus från det för både hans och för Nickis skull.
Exakt. Ja, och så brukar man ju lägga upp en plan i vinterträning då. Vad behöver man träna på nu under vintern inför nästa säsong?
Ja.
Precis, och så det brukar jag också göra. Och då får man ju välja lite när det passar bäst att vintervila, om det är nu tidigt och sen lägga upp en träningsplan, eller om det är över jul och nyår.
Jag tänkte kanske
jul
och nyår.
Eller hur man, det är lite olika beroende på vad som.
Ja.
Man måste ju också, det måste ju passa en själv.
Ja.
Alltså, hästarna dör ju oftast inte.
Nicky hittade någon tävling och sa, men vi kan åka på den här tävlingen. Hon bara, det är vecka 52. Jag vet inte när det var.
Nej.
Så jag bara, det vet du hur kallt det kommer vara.
Ja.
Vi gjorde det där förra året. Vi lärde väl oss att vi gör inte så längre.
Så är det.
Jo, vi har ju ett samarbete med Jackson.
Ja.
Vars produkter vi älskar. Jag har den här nya, vi fick en mössa från Jackson här.
Ja, som jag älskar den.
Älskar.
Jag hatar mössor annars för att jag får ont i öronen. Jag tycker de klämmer liksom. Men den där är toppen för den sitter inte åt.
Nej, den är jättehärlig.
Liksom, nej, den är, jag älskar den.
Också nu när det är så höstigt och det, nu har det konstigt varmt mitt alltihopa.
Ja.
Hej Bosse. Så att nu är det perfekt att gå med bara tröja med mössa.
Exakt.
Så skönt.
Faktiskt.
Men det var inte mössa jag skulle prata om utan det var den här gröna Mary-kappan som bara finns online som vi har haft en tävling om på vårt Instagramkonto Ridklubben-podden.
Ja, det många är så många som vill vara med och tävla. Det var jätteroligt.
Ja.
Ska vi säga vem som är vinnaren?
Ja.
Jag ska se om jag hittar hennes riktiga namn här. Nu ska vi se här.
Jag har fått en kanske trästicka också i handen.
Nej. En trästick också. Inte en, vad heter det? Hösticka.
Nej, det är en liten trästicka. Den är jättestörre.
Här, nu har jag hittat namnet. Okej. Okay. Hon som vinner den här kappan då. Hon har ju skrivit så här. Jag har verkligen lottat.
Det var jättemånga som hörde av sig. Du drog en scroll och så bara stopp.
Exakt. Och då hamnade den på Folin Toresson heter hon. På Instagram. Men hennes riktiga namn är Jenny Folin Toresson. Och hon skrev, jag taggar mig själv. Ponymorsa som aldrig köper något till sig själv. Hon skrattar, hon apsmiley. Så det kanske passar jättebra att hon ska slippa frysa i vinter och ha en jättefin och skön jacka från Jackson.
Ja, grattis Jenny!
Grattis Jenny!
Grattis. Och grattis alla ni som lyssnar på den här podden att ni ska få hänga med Kyra Superstar här.
Verkligen.
Som vi fick göra i Jönköping. Vi har samarbetat med HelloFresh. Det är vi jätteglada för. HelloFresh är en av världens största företag som hjälper till med så här färdiga matkassar som man kan beställa hem till dörren. Och du som lyssnar på den här podden, du kan använda koden RIDNING. Om du går in på HelloFresh.se så använder du koden RIDNING. Då kan du få upp till 1359 kronor rabatt på de fem första kassarna och fri frakt på de första. Och den här kan du använda om du inte har varit, om du är en ny kund eller om du också har varit kund men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader sedan eller längre och nu vill bli kund igen. Du och jag, vi är kunder. Vi har haft samarbete med HelloFresh sen innan. Och då blev vi ju kunder i samband med det för man ville testa att det var bra. Och jag är så nöjd.
Ja, det går ju inte att sluta om man har börjat.
Nej, vi kör på. Jag tycker det är jättebra.
Ja, alltså det är väldigt enkelt. Dels när man kommer hem från stallet, kanske lite sent. Mina barn är lite yngre så de är alltid väldigt hungriga.
Ja.
Och då är det så smidigt att allt är förberett i de här kassarna. Så man bara tar fram en kasse, ett recept och så oftast beställer jag då att det ska vara lite lätt lagat så att det inte ska ta för lång tid.
Och man behöver inte tänka någonting. Det blir så enkelt. Man har tänkt en gång på söndagen eller vilken dag man nu bokar, beställer, väljer sina recept. Sen kommer de bara, man bara, gud vad blir det för mat idag, vad roligt.
Ja, alltså,
det är som att man har planerat åt det.
Exakt, och så blir man så här lite glad varje gång, eller jag blir det, när det dyker upp ett recept och man bara, gud, det här är jag jättesugen på. Det är jag som har valt det, men det har jag liksom hunnit glömma bort.
Gud, vi åt någon jättegod pastagrej med panko igår som kom från HelloFresh. Jag tycker det är jättegott.
Ja,
så i alla fall, tack snälla HelloFresh för att ni är med och supportar oss. Och du som lyssnar då, om du går in på HelloFresh.se så använder du koden RIDNING så får du upp till 1359 kronor i rabatt. Prova tycker vi.
Absolut.
Aj, 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 det kluckar ju rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Hässleholm. I vårt butiksbageri bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake-off. Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, tårtor, bakelser i olika form och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri så gör det nu. Vi har öppet från 7.
Då har vi slagit oss ner i hörnet på en restaurang på Hotell Vox i Jönköping med International Superstar Kyra Kyrklund. Hej, välkommen till Ridklubben.
Tack så mycket.
Tänk vad härligt att du vill komma och sitta och prata med oss. Det känns fantastiskt för oss.
Verkligen, en ynnest.
Och här i Jönköping Horse Show, du ska ha klinik ihop med Peder Fredriksson.
Ja, imorgon på morgon så har vi tre hästar som går en halvtimme var. Och en av dem är Peder. Jag vet inte med vilken häst, men det får vi väl se.
Och hur lägger du upp det? Vad är planen? Vad ska ni göra?
Alltså planen är, jag brukar alltid vilja se dem kvällen innan, så jag ska se dem ikväll. Jag vet inte om Peder hinner komma, men de två andra ryttarna kommer i alla fall. Och då, jag undervisar inte dem på något sätt, men jag vill lite se hur hästarna ser ut och hur ryttarna rider och göra mig själv en bild av vad jag tror att de borde jobba på. Men jag frågar också dem vad de tycker att de bör jobba på. För när du bara har en halvtimme så det är bara att all in, kan du säga. Så att du kan ju inte ändra på allt. Utan Nej. Du får liksom försöka hitta en sak som du kan ändra på. Och det är ju framförallt för åskådarna, så det är inte...
Nej, men det är inte en lektion egentligen, utan du får visa vad kan man få fram genom att göra annorlunda.
Ja, men om det inte blir annorlunda så då funkar det inte heller. Så det är ju meningen liksom att det ska vara någonting så att publiken ser att wow, man kan göra det kanske på det här sättet. Och framförallt det att man inspirerar dem att gå hem och prova på det.
Mm-hmm. Vi ska försöka knösa in där och komma och titta. Det ska bli väldigt spännande.
Verkligen. Ja.
Vilken är det vanligaste aha-upplevelser du brukar kunna ge dina elever?
Det är ju mest på det sättet att alltså har man ett problem med sin häst eller man vill bli bättre på någonting så det är ju egentligen inte hästen, utan vad jag försöker göra är att jag försöker ändra på ryttarna så att de kan inverka på sin häst på ett annat sätt. Och det är kanske det som är den största skillnaden till många andra tränare som mera bara tittar på hästen och så ser de lite mera fram eller lite högre upp eller lite mera energiskt eller något sånt. Jag försöker ändra på ryttaren så att de kan ta med. För det är någonstans är det ändå på det sättet att du kan inte bygga ett hus på lösan sand. Nej. Så att oftast så har du de här problemen hos ryttaren. Det är någon liten svaghet någonstans. Och du klarar dig ganska långt med en svaghet, men sen när du kommer upp i världstoppen så blir du avslöjad.
Ja, det känns som att det är så små marginaler också. Så där kan man inte ha någon liten lösbit någonstans. Nej.
Vilken är största hemläxa du har fått göra när du har kommit upp, när du började tävla när du var 16 då, på liksom internationell nivå på det sättet? Vilken är den största liksom hemläxa du fick ta med dig hem när du började tävla i toppen?
Jag kommer ihåg alltså, den första hästen som är internationell Grand Prix med, så den köpte jag som 4-åring. Och sen, ja, det var väl lite hemma gjort det mesta som jag lärde. Sen åkte jag till Tyskland med den. Men i alla fall, så jag hade alltid problem med byten på den. Och den största läxan var väl, jag åkte till Köpenhamn och red ett derby där i Santiago, inte med det rätt. Och sen i finalen så jag hade fel med min häst i byterna och jag hade fel med alla andra hästar i byterna. Och ingen hade fel med min häst i byterna. Och då var det ju bara att gå hem och säga, kanske det är inte hästen utan det är jag. Jag gör någonting fel.
Hur många byten i varje har du gjort på rad som mest?
Det har jag aldrig räknat. Det är egentligen inte. Alltså, när en häst lär sig byten i varje så är det nästan som en egen gångart.
Jag förfrågade Christian från Krusenstjärna. Han sa att han hade gjort 36 en gång för att bara testa. Men du har inte räknat dem.
Nej. Och kanske också därför att jag har ofta haft bara ett litet ridhus. Så får du göra det på volt där. Men.
Fram och tillbaka.
Ja, jag ska slänga in en lyssnarfråga här direkt. Jag tror att det är någon Evelina som har lyssnat eller läst en artikel om dig. Förklara gärna tunnan med hål som man ska täppa till. Vill du utveckla det?
Det är egentligen alltså, jag menar på att om man har en tunna med vatten i och sen och så blir det ett hål någonstans och man sätter sitt finger i det där hålet för att stoppa vattnet från att rinna ut. Och sen blir det ett hål någon annanstans och sen sätter du ett annat finger där och sen blir det hål kanske på ett tredje ställe och så sätter du foten mot det för att hindra vattnet. Och till slut så är du liksom så upptagen av att täppa till alla de här hålen att du ser liksom inte tunnan som den är. Och det är lite samma sak med hästar, att du är van vid att den är kanske lite starkare på höger sida, och sen kanske den blir lite lat, och sen kanske näsan går lite bakom lårplan, och istället liksom för att säga hej, jag måste liksom, tunnan måste vara hel för att jag ska kunna rida, jag kan inte sitta och hålla igen på alla olika ställen, utan jag måste kunna renodla mina hjälper istället för att måste göra någonting med handen bara för att ens överleva programmet eller träningen, eller jag måste göra någonting speciellt med ett ben eller med vikten eller med något annat. Så ibland får man bara renodla alltsammans, gå tillbaka, låta vattnet rinna ut, täppa till hålen och sen
jag
börja
att för mig på min nivå, jag som inte som haft långt uppehåll och rider så sällan, för mig blir de här hålen, bara för jag, när jag rider, jag skärper till handen och då tappar jag skänken. Just det, så måste jag skärpa till skänken, då tappar jag sitsen. Skärper till sitsen, då har jag tappat handen. Så får man börja upp så att det är
ja,
samma.
Ja, men det där har ju att göra med automatisering.
Ja.
På vilket sätt.
Rider alltså, för sällan.
Ja, men alltså när du gör tillräckligt många gånger en sak så automatiserar du det gärna, så du behöver inte mer tänka på det. Mm. Och ska du då förändra någonting så kan du bara förändra en sak åt gången. Och därför blir det på det sättet, alltså vad jag verkligen försöker göra är att jag hittar det mest graverande problemet och koncentrerar mig på att förbättra det istället för att titta på ryttan och säga okej, det är det där och det där och det där och det där problemet, men jag kan inte rätta till alla fyra problem liksom under samma lektion eller ens under samma månad, utan du måste ta en sak åt gången, och det är därför det är så viktigt att du har, som jag brukar kalla det, ett felöga som tränare, så att du liksom du ser vad är grundfelet och vad är bara ett resultat av det här grundfelet. Mm. Om du bara koncentrerar dig på de här liksom resultaten av det här grundfelet, så får du hålla på hur länge som helst. Man räknar med att i gymnastik så får du göra 100 000 upprepningar för att göra någonting automatiskt. Och för att bryta en gammal automatisering så får du göra 5 000 eller 6 000 nya riktiga repetitioner. Och sen för att automatisera det så måste du göra en annan 100 000 upprepningar. Och oftast i en stresssituation så går du tillbaka till det vad du har gjort förut. Så det är därför det är så viktigt att man faktiskt skulle lära sig rätt från första början.
Och sen har man också instrumentet häst. Exakt. Som är olika från dag till dag. Så att det blir ytterligare svårare. Ja. Jag tänker på golf, då har du en golfklubba. Mm. Det är samma. Ja. Men vi har ju också det här andra.
Ja, och sen är det ju dessutom på det, alltså hästen lär ju sig också på samma sätt.
Ja.
Den blir också automatiserad.
Exakt.
Så
nej, det är två som ska göra om.
Ja, och det är lite som ett gammalt äkta par. så det är liksom, men du kan bara säga att varje gång du rider en häst så gör du den ändra bättre eller sämre. Mm. Så.
Ja, okej. Vi går inte in på det någon mer. Men när du ser ryttare för första gången, har du oftast något så här som du oftast får börja korrigera? Om det är sitsen eller handen eller positionen eller inverkan eller...
Alltså oftast är det är liksom balansen. Alltså någonstans så måste du ha en balans i din kropp på det sättet att du kan använda vikten. Jag tycker att många ryttare liksom, eller så blir det kanske instruerade att använda mera säte eller sitt till eller något sånt, men det betyder egentligen ingenting. Jag vet inte vad de här tränarna vill när de säger att använda mera sits.
Nej.
Utan det är vikt. Och det är hur använder du vikten. Och sen för mig är vikten absolut den allra viktigaste, för den inverkar du med hela tiden när du sitter på hästen. Så inverkar du fel med vikten hela tiden så kommer du att måste använda andra hjälper för att ens skritta rakt fram. Och då har du redan gjort hästen lite döv.
Ja. Har du tränat mycket på att vara liksom liksidig då?
Jag vet inte om jag har tränat så mycket på att vara... Jag tror att jag är rätt liksidig anyway. Jag vet som barn så... Jag kunde inte skilja mellan höger och vänster. Det var liksom... Jag gjorde grejer med båda händerna. Så det kanske är någonting som jag har haft från början. Men framförallt har jag gjort väldigt mycket olika liksom...
Aj, 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 det kluckar ju rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Hässleholm. I vårt butiksbageri bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake-off. Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, tårtor och bakelser i olika form och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri så gör det nu. Vi har öppet från 7.
Jag är nyfiken på dig som person. Hur är du som person? För jag går in och kollar på Instagram. Det känns som att du är en livsnjutare.
Ja, men det, jag kan väl säga att det har jag inte varit från början. Det är något som jag har lärt mig. Kanske också mest genom Richard, min man. För han kan sätta sig ner på en sten i skogen och bara titta på omgivningen. Jag har alltid varit väldigt driven, kan du säga. Det var liksom, jag var passionerad, eller är passionerad med hästar. Och det var bara det som betydde någonting. Så jag
inte höjde blicken utanför?
Nej. Det var mest liksom på motorvägen och till tävlingsplatsen och tävla och sen hem tillbaka och rida och träna.
Ja, så nu man ser att du tittar på fåglar som flyger söderut och det är någon blomma här och några rådjur där. Och det känns som att du går runt och myser där på engelska landsbygden.
Det gör jag också nu. Men det är kanske något som jag har lärt mig också sen jag flyttat till England. För naturen är vacker där och det är fint väder. Och
hur länge har du bott där?
Över 20 år.
Ja.
Så det, min mamma var alltid väldigt trädgårdsintresserad och jag tyckte inte om det. För vi hade inte rinnande vatten på vår sommarstuga så jag fick bära vatten från brunnen till hennes blommor. Så jag tyckte inte att det var så jävlar så roligt.
Vad hade ni i sommarstället någonstans?
Det är 100 kilometer utanför Helsingfors.
Ja, hur mycket tid spenderar du där som liten?
Ganska mycket faktiskt, därför att vi hade en familjebekant som var allmänpraktiserande veterinär. Mm. Så han brukar plocka upp mig på morgon. Sen åkte jag med honom hela dagen och höll i flaskor och drog ut kalvar. Och liksom med, jag har alltid varit galen i djur.
Och var det där dina veterinärdrömmar började?
Säkert i en del, ja. Och sen ungefär 20 kilometer där från vår sommarstuga så bodde min gummor och hon hade en rätt stor gård med djur.
Med arbetshästar?
Med arbetshästar. Så att jag brukade cykla dit 20 kilometer och sen var jag där hela dagen med kossor och grisar och hönor och arbetshästar.
Och det var där du började rida då?
Ja.
Det låter så otroligt idylliskt.
Ja,
det låter
verkligen. Rider du fortfarande?
Nej. Jag har inte ridit på ett par år. Eller det är på grund av fysiska men. Ja. Det vill säga jag har haft ett par gånger cancer. Och nu känns det liksom att jag kan inte göra det på den nivån jag vill göra det. Och då blir du bara irriterad på dig själv och på hästen och på Richard och på omgivningen. Så jag jobbar ganska mycket för hand och undervisar och tömkör och sånt här. Så det, jag har liksom...
Man har haft cancer fler än en gång?
Ja.
Jaha, när senast?
Det är kanske 4 år sedan.
Ja, okej. Okay. Och hur förändrar det ditt sätt att se på livet? Eller på...
Alltså,
även om det går bra och det finns jättebra medicin så det är ju ändå...
Ja, som tur var det 2 olika cancer. Om det nu kan vara tur att man har cancer. Men, så det var inte en liksom... vad heter det?
För först var det bröstcancer.
Ja. Och sen var det lungcancer.
Ja.
Så jag opererade en del av lungan borta. Och båda gångerna med sån här kemo.
Ja,
alltså cellgift. Ja. Så, men jag måste säga att första gången var det mycket värre med cancerdiagnosen. För på något sätt när du första gången hör att du har cancer så tänker du liksom...
Ja, det är döden läste, som knackar
ja,
på, tänker man.
Ja, jag läste just någonstans som någon sa att det är ungefär det första du tänker på är okej, hur den likkista ska jag ha.
Ja.
Men det är ju inte så nu för tiden.
Nej, men det är klart att det är en chock att få det beskedet. Ja. Och sen också tuff. Vi har också sett cellgiftsbehandling på nära håll. Det är ju alltså no joke.
Men på det sättet måste jag säga att jag hade tur därför att vi bodde på landet och har gård och jag kunde liksom säga okej, nu tar jag tid för mig själv. Så om du har fyra ungar du ska ta hand om eller ja. Du bor i en liten våning, så, så hade det varit väldigt mycket tuffare och svårare. Så jag kunde verkligen liksom säga, okej, nu ger jag den här tiden åt mig själv. Och jag tror också att det är viktigt att man inte, eller jag tror inte på det här när man säger att jag ska fight the cancer. Att jag ska strida mot det, därför att då har du bara en massa negativa hormon och då hinner kroppen aldrig reparera sig
lite,
själv.
Jag har lite svårt för när folk säger, men han eller hon var stark och besegrade cancern. Ja, men vad fan säger det om inte klarar det? Det är taskigt.
Ja, det är läkarna som besegrar cancern, inte du, utan du måste bara, alltså om du bara kan hålla dig lugn och tro på dina läkare, så har du positiva hormon i kroppen och de kan liksom reparera kroppen, annars är det bara fight and flight och det reparerar aldrig, alltså adrenalin.
Men nu är du friskförklarad och nu mår du bra. Gud vad härligt, det är ju fantastiskt.
Du pratade ju om det här med tränarögat. Tror du att alla kan skapa det, eller är det något man föds med, eller hur kan man träna på sitt tränaröga? Jag har också lite ridlektioner. Och hur kan man bli en bättre tränare för någon annan?
Alltså det är mycket också det att det hjälper inte bara att du tittar på ridning, utan du måste se ridning. Alltså du måste se vad de gör eller vad de försöker, eller titta på unghästar och sen följa med dem. Blir det vad du trodde att det var eller inte, också fast det är inte dina egna hästar.
Nej, men precis.
Och då lär du dig liksom om hästar och byggnad och temperament och kanske härstamningar jag tror att jag utvecklas hela tiden fortfarande som tränare, och därför tycker jag det är roligt att göra, till exempel åka till Strömsholm och Flyinge, var jag jobbar med ridlärarna och eleverna där. För någonstans är det här en, du kan inte bara läsa det i en bok, utan det är praktiskt, du måste se det. Och när jag gör sån här eller sån här lecture demos, så då kan jag liksom berätta vad jag tittar på. Och sen om folk ser det eller inte, jag hoppas att de ser det.
Men om inte annat kanske de lär sig att se det.
Ja.
Och du säger att du har utvecklats som tränare, men hur har dressyren utvecklats sen du började att tävla?
Massor.
Vilken är den största skillnaden då till idag?
Hästmaterial skulle jag säga. Aha. Alltså när jag började så, du köpte en häst eller du började rida en häst då, som Piccolo, min första som jag red OS med, så jag köpte den som fyraåring och tänkte okej, kan den hoppa så blir det hopphäst, och kan den gå dressyr så, eller kan inte den hoppa så får den väl bli dressyrest. För på den tiden var jag intresserad av båda.
Men för du tävlade ju hoppning också.
Ja. Och den kunde jag absolut inte hoppa, så då fick den ju bli dressyrest. Men den var alltid lite låg i halsen, det var liksom aldrig så lätt för den. Så det lärde man sig också någonting av, att okej, köp inte en häst med en dålig halsansättning, för det blir svårt.
Vi pratade lite innan du kom här om just formen och nosen och halsen på hästarna, också med hur de går i form i dressyr. För du la ut en bild på ett föl som galopperade i hagen som heter Kyra.
Ja.
Så gullig.
Och då skrev du också att det här dressyr handlar om att förädla det hästen redan gör, det fölet redan gör, för den gör byten i varje där i hagen, är så gullig. Och det ser man också, den går ju också då naturligt när den är så liten och liksom oriden, ganska uppe med nosen och ganska uppe med, är det, hur tänker du runt hästens form när man, alltså du tänker på nacke och nos då när man tävlar?
Alltså det är ju för det första så är hästarna avlade nu med en mycket mycket bättre hals, nästan så ett problem att det är för lätt för dem att ge efter, så det kanske kan vara svårt att få en kontakt i den, därför att det är liksom så lätt för dem att komma upp och ge efter i nacken. Så jag tror mycket mera på, jag tror att FI gjorde ett misstag när man sa att man förbjöd rollkur. De borde ha förbjudit aggressiv ridning. Så du kan liksom inte mäta om en häst går rätt eller fel bara för att den är en centimeter bakom lodplan. Det är inte det enda. Om du tänker att det är en häst som går ute i hagen eller den betar och den ett litet föl äter mellan frambenen och döden bakom lodplan. Om man tänker på sportsmänniskor, så om du ska bli höjdhoppare så hoppar du inte bara höjd, utan du gör en massa andra träning. Alltså, du måste träna hela kroppen. Och det är på samma sätt på dressyren, att du kan, det är en väldigt delikat, just det här liksom med att näsan är lite framför lodplan. Om den är lite för mycket framför lodplan så tappar du ryggen. på hästen. Mm. Och det är inte bra.
Nej.
Och de, så det är liksom det är en konst att kunna ha dem där. Och jag säger inte att det inte ska gå där.
Nej.
Men de kan inte gå där hela tiden. Om de går där, om det liksom är det enda du tittar på är halsen och huvudets ställning, så tror jag att det är illa för hästen på lång sikt. Den kommer inte att liksom arbeta genom kroppen och använda sin kropp på rätt sätt.
Det var ett jäkla kandarabalder också. Nej, det var inte så länge sedan, eller hur?
Ja, det
håller fortfarande på. Där man pratade om att det skulle vara, förslaget var att man skulle, det ska vara frivilligt att rida på kandar, och då sa du, det tycker du inte, och så stannade
alltså, du igång. Jag är kanske lite eller tycker om traditioner, och jag liksom ser varifrån det kommer. Och jag tror att liksom, jag håller helt med om att det finns en del hästar som kanske inte trivs så bra på kandar. Men sen kan du säga att varför trivs de inte på kandar? Är det därför att deras kropp inte riktigt är som dressyrhästar, eller att halsen eller munnen inte riktigt är byggd så som det ska vara för en Grand Prix, internationell Grand Prix-häst talar jag nu om. Så det kanske är lite samma sak som du har en häst som hoppar bra 1,40, men det är inte en 1,50 internationell häst.
Nej.
Och försöker du göra det så kommer det att misslyckas. Mm. Så kanske man också måste erkänna för sig själv att det finns begränsningar på vad hästar kan lära sig eller hur de kan gå som bäst. Och det är klart att ett kandar kanske du kan missbruka med en häst som inte är riktigt tillräckligt bra, och då får du problem.
Mm.
Men jag menar, när jag började rida så var jag var helt övertygad om att du kunde träna vilken häst som helst till vad som helst. Men det har jag lärt mig att det går inte.
När är man redo för att börja rida med kandar som ryttare?
När du har en bra balans så att du kan använda hjälperna oberoende av varandra.
Ja.
Och det vad jag liksom ser mycket när folk rider med kandar är att de rider nästan på kandare och bridongen som på en deltatygel. Och då är det fel. Du måste kunna inverka, bridongen inverka på ett sätt och kandare inverka på ett annat sätt. Så du måste liksom känna skillnaden i handen. Och det är klart att kanske du också kan säga att om inte domarna sätter mera emphasis, alltså att de tittar mera på
att det spelar större
roll. Hur hästen reagerar i munnen eller hur ryttaren använder de här olika tyglarna. Så jag tror att det är det enda sättet du kan göra så att det inte finns folk som missbruka kandar. Mm. Men jag menar, om du tittar på hoppning, du kan nästan använda vilka bett som helst där. Mm. Det är bara det att om du använder dina betten fel så blir hästen spänd, pang, kommer bommen ner och då säger du det här
det
var inte
tydligare.
Bra. Ja.
Mm. Vi pratar mycket om det här med grundridning. Mm. Både med dressyrryttare och tränare och hoppryttare förstås. Hur skiljer sig grundridningen för en dressyrhäst och för en hopphäst?
Det tycker jag inte alls. Det är samma sak. Det är kontroll av balans och steglängd och alltså takten, hur snabba steg du rider. Jag är helt säker på att sen är gångarten annorlunda. Hopphästarna jobbar mest i galoppen och de har inte en dressyrgalopp så att säga. För de galopperar mycket mer längs med marken och så här. Så att deras liksom specialbegåvningar är annorlunda, men om man tittar på de här bästa hoppryttarna, de har en sån koll på hästarna. Och samma sak med dressyrryttarna. Så jag tycker det är lite synd nu för tiden att man specialiserar sig på någonting för snabbt. Du ska lära dig liksom sån här grundridning först, det som jag brukar säga, att om du ska spela, om du vill spela ishockey eller om du vill bli isprinsessa, så måste du kunna skrinna. Mm. För om du vill skrinna fram till målet och göra mål, så måste du kunna ta dig dit med pucken. Och ska du göra en piruett, så måste du komma i rätt fart till rätt ställe och kunna göra det där språnget. Så jag skulle säga att det är skillnaden.
Hur bygger du upp, för det finns ju den här utbildningsskalan liksom, med takt och balans och lösgjordhet och till samling. Och hur bygger du upp om du träffar en ny häst eller ryttare som kanske är ung? Hur bygger du upp träningen och utvecklingen?
Alltså jag tycker alltid att det är svårt att... Det är ju bra att det finns någon slags sån här skala eller trappa eller något sånt som du ska gå enligt. Men det är så beroende på var ryttan står eller vad du har för en häst eller vilka problem den där hästen eventuellt har.
Ja.
Så du kan inte bara gå enligt generellt, det där. Men du kan säga liksom för mig takt och tempo är väldigt viktigt.
Ja.
Och balansen. Sen gör jag mer så att jag tittar inte så mycket liksom på horisontala linjer så du säger okej, du har lätt B och lätt A och med det så B och med det så A. Jag vill nästan med när jag tittar på en häst eller tittar på en ryttare så skulle jag vilja att de kan bli så bra att de kan rida Grand Prix.
Ja.
Så i så fall så tittar jag nästan från uppifrån och ner.
Ja.
Till exempel vad behöver du för att kunna göra en piruett? Eller vad behöver du för att kunna göra byten i varje? Och då är det liksom balans och självbärighet och tillräckligt korta steg och kunna förändra formen. Och så att jag har aldrig varit jätte liksom intresserad av att bara träna bara till junior-EM och vinna junior-EM. Därför det är lite annorlunda ridning där än att sen jag vill lära dem en sån ridning så att de, om de vill fortsätta, de kan rida Grand Prix.
Ja.
Istället för att måste lära sig något helt nytt när de är ute ur Young Rider, skulle jag säga, där går gränsen. Men det hjälper ju nu när man har de här U25, alltså de börjar liksom tänka på Grand Prix mycket tidigare, ryttarna.
Ja. Grand Prix, är det för alla, tror du? Kan alla rida Grand Prix?
Inte jag.
Alltså, du kan säkert lära dig att göra alla rörelser på en riktigt bra läromästare. Det, alltså rida Piaf och Passage är inte speciellt svårt.
Hur svårt är det att lära en häst Piaf och Passage?
Det kan vara svårare.
Ja.
Men å andra sidan så är det också hästarna gör det naturligt.
Ja.
Det är bara det att sen har du en ryttare på dem och sen måste du liksom förstå det signalsystemet du gör åt dem. Och det är väldigt mycket sådana här aha-upplevelser för hästen. Ah, det är det här du vill att jag ska göra.
Ja.
Så du måste kunna göra det på ett positivt sätt.
Ja.
Vi har en lyssnare som undrar om du har någon bra övning som stärker rygg och rumpa som inte inkluderar bommar.
Alltså det är ju inte faktiskt ryggen du förstärker utan det är mag. Det är under, alltså du har en överlinje på hästen och du har en underlinje på hästen. Mm. Och det är precis som med dig. Att om du vill få en bättre rygg så måste du få mycket starkare magmuskler. Mm. Så det är mer att du måste träna den här underlinjen att bli lite kortare och då kommer övre linjen att bli lite längre. Och det gör också det att om du får underlinjen som liksom går ända från hästens tunga under halsen, under magen, sen upp till bakbenen och liksom ner till hasen och till bakbenen. Så om du kan få den att bli liksom förkorta sig så då kommer övre linjen att bli längre och då har du också ryggkotorna till exempel när de böjer sig, när det lite blir som en välvbro så kommer ryggkotorna att vara mycket mer öppna. Så att om du har en häst med lite ryggproblem, det värsta du kan göra är att du rider med liksom med den där bananen åt fel håll, det vill säga med ryggen nere, därför då kommer ryggkotorna så nära varandra.
Ja, så intressant alltså. Vi brukar fråga våra dressyrhoppryttarna, brukar vi fråga om man får ställa ut tre hinder, hur de gör det. Du som dressyrryttare och tränare, vilken är den roligaste delen på ridbanan? Kan man vända rätt upp ur ett hörn eller?
Stora mittvolten. Därför att någonstans är det alltså, det är inte någon skillnad om du rider Grand Prix eller om du rider lätt B. Det är liksom att kunna förkorta och förlänga steget och kunna behålla energin i det eller göra steget snabbare eller långsammare igen. Och det kan du inverka på hästens form och samlingsgrad. Så att om du inte kan göra det på en lägre nivå så kommer du inte heller att kunna sen då göra Piaf och Passage var du måste kunna förkorta steget och du måste kunna nästan trava på stället.
Ja.
Och du måste kunna använda... Eller för Passagen så måste steget bli lite kortare för att kunna bli lite högre utan att bli för långsamt. Ja. Så det är samma sak.
Ja. Om man har en häst som inte riktigt har stöd på bettet, där gärna släpper kontakten.
Mm.
Har du några tips på övningar hur man kan jobba då?
För det första måste du titta varför den inte gör det. Om det är till exempel om den har något problem i munnen eller om bettet inte passar eller eller någonting annat, och sen någonstans för att få stöd så måste du ta ett stöd.
Ja.
Det går liksom inte bara att, och det är därför jag menar med det här gå bakom lodplan, att folk blir sen så rädda att hästen går lite bakom lodplan att de inte ens vågar ta stöd.
Nej.
Och någonstans för att kunna samla en häst mellan hand och skänkel så måste du måste ha tag i båda ändarna.
Ja. Jag har en lyssnare, Linda, hon undrar, vad kan alla ryttare bli bättre på?
Sin egen balans och sin egen koordination.
Och vilken häst som är tävlar nu tycker du är den finaste som är nu? Vilken häst har allt just nu?
Ingen häst har allt. Inte ens de som tävlar nu eller som är världsmästare eller någonting. Utan det är, du liksom har hästar som är väldigt duktiga på någonting och sen kanske det är lite svagare på någonting annat, och du måste bara leva med det där som är lite svagare och försöka förbättra det, men inte säga att det måste bli en tia, utan kanske om du kan göra det värsta i eller det som drar ner dig i dressyrbedömningen är det att du får en fyra, det vill säga att du får ett fel någonstans. Så om du vet att hästen har lite svårt i, ska vi säga, höga piruetten, så kan det hända att om du får en 7 för det eller 6,5 så är det egentligen som en 10. Mm. För det är så bra hästen kan göra det vid det ögonblicket.
Vi frågade Christian också, men jag vill fråga dig också, om man ska rida ett dressyrprogram och tävla, var finns det gratis poäng att hämta? Man kanske är så fokuserad på den här piruetten eller på det här bytet.
Ja, men det är ju hur du förbereder hästen för det. Alltså, det är kortsidorna och det är hörnerna. Det är de ställena var du kan förbereda hästen för nästa rörelse, för du behöver liksom en trav före du ska göra en ökad trav, och du behöver en annan trav före du ska göra en övergång till passage, och du behöver en tredje trav före du gör slutarna. Så du måste veta vilken sorts trav och vilken sorts energi du behöver för varje rörelse, och det måste du göra. Det är egentligen bara liksom i Grand Prix är det bara hörnerna och halva kortsidan ibland var du har tid, så det går snabbt. Grand Prix är väldigt avslöjande.
Finns det någon ryttare som du kan titta på och bli inspirerad av nu? Eller vad inspireras du av?
Bra ridning.
Ja.
Och liksom någonstans, så det ska ju vara, det ska se ut som att ryttaren inte gör någonting och hästen gör det själv.
Ja.
Och där måste jag säga att alltså, okej, att jag hjälper Katrin Dufour, men jag tycker att hon är ett väldigt bra exempel på balans och med att vara med hästen, och hon har inte haft de lättaste hästarna från första början, utan hon har kunnat, det är ju nästan lite som att du är en konstnär, du får ett stycke lera som du ska modellera till någonting, och hon har fått ganska normala lerklumpar från början som hon har kunnat modellera till väldigt vackra konstföremål.
Mm.
Ja, det är
fantastiskt att se när rida, man blir alldeles...
Verkligen, verkligen. Det är så intressant. När lärde du någonting nytt senast?
Det är inte så, kanske någon månad sedan.
Ja. Kommer du ihåg vad det var?
Nej, det var bara alltså med hästar som är lite spända i skritten, och då liksom tränar jag bara på att bara stå stilla och bara liksom kan lägga ner huvudet och bli kvar och stå med huvudet utan att du försöker hålla i den eller någonting, för att ofta om du får en dålig skritt så är det därför att hästen försöker springa iväg, du kan liksom inte rida den framåt. Så jag har ju alltid vetat att du ska göra det, att hästen ska vara avslappnad och den ska göra så här, men kanske liksom inte gå så mycket till grunden att du säger nej, men om inte det här fungerar så fungerar inte nästa steg.
Nej.
Så det är väldigt mycket liksom i både när du lär människor eller när du lär hästar eller hundar, är att om du, det är liksom en process, du går framåt, du lär dem nya saker, pang, så kommer du till ett fullstopp.
Mm-hmm.
Och då kan du liksom inte bara säga ja, men come on, du måste göra det här, utan du måste säga okej, det här fungerar inte för att, och sen går du liksom, så backar du tillbaks till det stället var det fungerar, och sen kan du gå framåt igen.
Och nu de här dagarna när du är i Sverige nu, ska du ha, är Richard med dig eller har du?
Nej, Richard är hemma.
Han är hemma och passar hönsen.
Ja, och hästarna och allt annat.
Hur många hästar har ni på gården?
Vi har 5 egna och sen har vi lite elever som för ögonblicket nu står där hemma. Så vi har kanske 15 hästar i allt.
Gud vad härligt. Och så ja. Engelska. Jag längtar så. Det är kanske åldern. Men jag får längt till engelska landsbygden. Ja, vi bara åker runt och åker mellan gårdar och titta. Ja. Så det,
och det är ju liksom, det är nästan så där. Så det, liksom, vart du än går där så kan du tänka dig, okej, här filmar de Miss Marple.
Här borta sker ett mord.
Ja, utan liksom att göra någonting. Ja. Det är liksom inte kulischer, utan det är that's it.
Gud vad härligt. Vad otroligt trevligt att få sitta ner och prata med dig. Verkligen. Tack snälla för att du tog dig tiden och vi ser fram emot att se
kliniken imorgon. Verkligen. Mm. Tusen tack.
Tack ska du ha.
Okej. Okay. Hej.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.